Hej och jättevälkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Nemo möter en vän. Och det är jag som är Nemo Hedén och detta är avsnitt nummer 262 i ordningen. Och veckans gäst är ingen mindre än komikern och skådisen Henrik Hjält. Och dagens avsnitt är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla. Men innan vi dunkar igång den här festen så vill jag slå ett slag för livepodden som stundar. Nu börjar det verkligen närma sig, det är bara några veckor kvar. Den 7 december på Bonden Bar i Stockholm så smäller det. Det är en lördag och vi drar igång klockan 19.00. Det blir jag, Sissela Kyle, Torkel Pettersson och Allan Svensson. Och jag vågar utlova en sjudundrande fest. De här livepoddarna brukar bli höjdpunkter i mitt liv, ärligt talat. Det är väldigt, väldigt kul och alla som närvarar brukar vara väldigt nöjda. Och just den här line-upen är jag otroligt stolt över. Jag tror att både Torkel, Sissela och Allan kommer att göra sig otroligt bra live. Vill ni komma på livepodden så gå in på biletto.se. Och biljetterna kostar endast 150 kronor. Ja, ni hör ju själva. Detta är den billigaste livepodden hittills. Och varför är det då så billigt? Jo, för att jag vill göra det här för er helt enkelt. De här kvällarna är roliga och jag tycker alla förtjänar att komma oavsett plånbok. Så gå in på biletto.se och sök på mitt namn eller poddens namn. Så hoppas jag att vi ses på Bonden Bar lördagen den 7 december klockan 19.00. Men dagens avsnitt då, Henrik Hjält. Han är ju en sån där person som alla känner igen när man ser honom och när man hör hans röst. Han är ju känd från Parlamentet, Time Out, Playa del Sol och mycket därtill. Och en människa med otroligt fin energi. Man blev glad av att träffa Henrik och jag tror att det kommer nå ut till er också. Eller ja, det känns så i alla fall. Dagens avsnitt klipps av produktionsbolaget LL Experience AB som bland annat producerar Göteborgs podden. Så om ni behöver en duktig podcastproducent / klippare, gå då in på www.llexperience.se eller mejla kontakt@llexperience.se. Tack LL Experience för ett gott samarbete. Och om ni vill mig någonting, ja, då finns jag ju precis som ni vet på nemohedén@gmail.com eller på Instagram där jag heter kort och gott Nemo Hedén. Men nu ska jag sluta babbla. Nu drar vi igång det här tycker jag. Plats på scen för Henrik Hjält i Nemo möter en vän avsnitt nummer 262. Rulla jingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja, Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Nemo möter en vän med Henrik Hjält.
Hej!
Hej! Nu drar vi igång den här festen.
Det gör vi.
Ja. Och jag har fått fin kaffe av dig.
Ja, vi har ju inte smakat ännu så att, men de sa det, så att det.
Ja, jag tyckte ändå det var fint förtroende jag fick. Du hämtade mig vid tunnelbanan och jag hoppade in i din bil och du hoppade ut och in på ett café. Och jag tänkte bara så här: han släpper mig här. Han har aldrig träffat mig och jag sitter ensam i hans bil. Tänk om jag bara drar.
Jag utgår från att människan är god.
Fint ju.
Ja,
ja, men det är bra. Välkommen till min lilla podcast. Fast egentligen så kanske du borde säga välkommen till mig.
Ja, vi är ju på mitt kontor. Ish. Så välkommen.
Tack. Vad gör du här?
Jag och ett par kompisar har varit inne i branschen. Men sen kom vi fram till att det är jättekul att vara bakom. Så vi producerar. Vi har ett produktionsbolag. Ett litet.
Och du är alltså här då, 9 to 5. Alltså när du inte gör andra grejer då, eller?
Ja. Ja, här precis. Och leker och sen så gör man annat på kvällar. Och, ja, det är ju en sån jävla blandning. Man håller på med så mycket olika grejer.
Du, innan vi satte på mikrofonerna här så pratade vi lite om den här balansgången mellan personlig och privat och hur offentligheten har förändrats senaste ja, vad ska man säga? Hur länge sedan tillbaka är det som...
Alltså det är väl inte så länge egentligen. Vi kan väl backa 10-15 då kanske. Så har det ju hänt något.
Mm.
Det här med podd, för det blir väldigt spännande. För du pratade om att du tycker så mycket om att prata med människor.
Mm.
Och då kanske kända människor som har för vana, de flesta tror jag i alla fall, att försöka sätta en gräns på sitt privatliv och sen säga det här är den offentliga delen där jag kan vara personlig. Och så, och liksom förhoppningsvis ganska intressant, men utan att få berätta om mitt liv och så här. För då om man backar så var det ju så att jag kommer ihåg när man fick barn och så där. Och då var ju inte en massa poddar igång och alla sådana där sociala medier och sånt där. Min äldsta är 17. Och då var det ju skvallerpress och annat. Och då var det så lätt, för jag hade redan tidigt i min karriär liksom signalerat att jag är privat och sen så den offentliga delen av mig, den kan vi prata om. Men när det gäller barn eller du vet, de vill göra så här hemma hos reportage. Och jag bara, nej, det gör vi inte. Av den enkla anledningen att det är så lätt att sätta gränser tycker jag i början. Och för börjar du sudda där så vet man inte hur ska jag förhålla mig. I alla fall tyckte jag det. Men sen har det ju förändrats. Och det är så kul nu, för nu känns det lite som att vi alla befinner oss i lite av ett kaos, skulle jag vilja säga. Därför att man ska göra podd och det är inte bara liksom en kvart 20 minuter där man kan hålla sig personlig, utan man måste börja liksom öppna upp sig. Och det är lite lurigt för mig kan jag säga, för jag vet inte om folk egentligen är intresserade. Men det kanske de är. På något sätt så säger det mig att man, en offentlig människa, okej, okay, det är jättekul, jag ser honom i olika sammanhang eller sådär. Men det betyder ju inte att jag vill veta hur den personen fungerar och bor. Eller något sånt där.
Men känner du att du nu måste förändras också eftersom offentligheten har förändrats? Alltså, väljer du att bli mer transparent och öppen om ditt privatliv eftersom att det liksom, det är den riktningen det går åt? Eller är du fortfarande lika sträng med vad som är vad?
Ja, både och blir det ju. Det blir ju liksom ett desperat försök. Inte för att man är innovationsfientlig och bara nej, så här har det alltid varit. Utan därför att för mig är det viktigt att kunna vara privat och vara i fred på vissa sätt. Sen är det klart att allting idag, jag menar, ta alla sociala, alltså, det är så kul att folk är rädda för kameror på stan och bara, åh, min integritet. Ja, men vad fan, du lägger ju upp allt i alla medier. Så att på så sätt bryr man sig ju inte. Så det blir ju svårare och svårare, och jag tror att väldigt många, och med alla realities och annat, så tror jag att vi går väldigt mycket från det privata till det offentliga. För alla.
Men vad är den stora skillnaden på att vara offentlig människa idag kontra, säg, 15-20 år sedan?
Jag tror att det är att du kunde vara med dig själv på ett enklare sätt. För att jag tror inte att alla är 100% transparenta i en 100% personlighet. Utan alla vill vi vara lite bättre än vad vi egentligen är. Det är ju det också som driver oss framåt i vår personliga utveckling. Så att ibland är det bara skönt att bara få softa runt i mjukisbrallor och inte göra sig till på något sätt.
Mm.
För i alla möten blir det väl lite, ja, men lite som när man träffar någon. Man gör sig till, man påfåglar sig och försöker göra sig lite bättre. I personliga relationer när man träffar någon man tycker om. Om du söker ett jobb så bara, wow, du skryter att du är så jäkla bra. Och arbetsgivaren som ska anställa dig skryter om att vi växer och det här ska du jobba på det här. Så alla gör sig till, och även i sociala medier. Men jag tror också att vi alla behöver en liten pysventil med att få vara oss själva. Våga vara det.
Får jag fråga en fråga om dina barn? Sen lämnar vi det därhen.
Mm.
Vad tycker de om ditt yrkesliv? Har de konsumerat grejer som du har gjort? Och är de stolta? Eller tycker de, det där är ju pinsamt, farsan? För de är ju ändå tonåringar allihopa.
Ja.
Kollar de på liksom, ja, men vi säger Playa del Sol eller Parlamentet eller sådär.
De tittade väl lite så här. slappt i början och bara, ja, det där var väl bra. Snygga, bra grading, pappa. Och sen så går de och gör annat. Nej, alltså det blir ju så normalt. De har hängt backstage på teatrar, filminspelningar, de följer med ut. Alltså, de har varit med, så att det är inget konstigt. Eller konstigt, det är inte ens intressant. Vilket är jätteskönt. Att man inte gör någon grej av det, utan det är... tvärtom, när de var små så förstod de, då var det liksom så här, trist att inte pappa har kostym som alla andra. Men sen blir de äldre och märker att det där är ganska soft. Mm. Att man vågar vara sig själv på ett annat sätt. Mm.
Men om ni är ute och käkar på restaurang, är de mer medvetna om en person till exempel kollar på dig? Säger de så här, men de där människorna stirrar på dig, pappa?
Ja, nej, det fattar de ju. Det ser de ju på ett annat sätt. Det är väl den enda nackdelen. Det är att de kan bli irriterade. Mm. För när de väl får vara ute med mig, så vill de att vi ska vara. Och så kommer folk fram och stör och där. Och då så säger de, förstår de inte att du är ju ledig nu? Så då blir de lite... Det är väl mer att det är en konkurrenssituation liksom, att nu vill vi vara med farsan.
Ja. Du, vi är i mitten på november 2019.
Ja.
Vad händer just exakt nu i ditt liv?
Just nu så är det... Parlamentet tuffar ju på. Har gått nu under hösten och går på höstarna. Mycket stand-up har det blivit. Och jag håller på att ta fram en testkör. En liten föreläsningsföreställning.
Mm.
Ut och testkör den lite under radarn, sitter jag och säger i en podd som går ut i hur många som helst. Nej, men det är, och sen är det nya produktioner på gång in och, så att just nu är det så här mellanperiod på ett par veckor där jag inte har en produktion, laddar in för nya och där det liksom bara rör sig. Så just nu är det precis som vi var inne på, vi är på kontoret här, är jag, försöker jag vara så här normal 9-5 människa. Men sen på kvällarna så drar man runt som en vägråtta och kör en massa gig.
Mm. Men kör du så här gratisklubbar, Big Ben och så här då, eller kör du bara lite finare gig som Norra Brunn och...
Alltså, nej, man kör... nej, tvärtom. Eller jag nu, jag har kört i 2 år stand-up. Och nu vågar jag ju säga att jag kör stand-up på riktigt och är på bra klubbar. I början så gjorde jag inte det. Av den enkla anledningen att jag tycker att man ska ha respekt för vad folk gör. Det har blivit lite så där enkelt att säga att ja, men jag gör en podd. Och då bara, ja, fast du kanske ska ha gjort x antal liksom avsnitt innan du kan kalla dig för poddare eller vad man, eller vad det nu kallas, kalla sig för poddare.
Mm.
Ja.
Mm.
Och samma sak med skådespelare och ståuppkomiker liksom, de fasen kan vara duktiga de är och ute och kör. Och bara för att du kommer in som ett litet pretty face så ska du ju inte tro att du kan kliva upp som headliner, utan vilket blev lite av en krock för alla klubbarna bara, va fan vad kul, vi sätter upp Henrik på affischen. Och det är ju jättekul på ett sätt, men bara nej, vad fasken, jag är support. Jag vill ligga och tugga här ett tag. Så lite krock blev det ju sådär. Men nej, alla klubbar, det är jättekul.
Fan, tanken var att vi skulle snacka om stand-up lite senare, men nu är du redan inne på det ämnet, så vi kan lika gärna hoppa dit.
Sorry, ja, men det vi får göra det.
Det är, det är också det som är det fina med podd, att man kan hoppa runt lite och man får prata till punkt och man kan liksom dra ut på svaren. Ja, men jag gillar verkligen det, för att det är, friheten är enorm.
Härligt.
Men det här då med den här krocken som du pratar om, för jag tänkte faktiskt prata med dig om det. Det måste ju vara så att du har varit ute och kört nu 2 år, stand-up, ja, säger du. Och du är ju ändå ett supervälkänt namn i humorkretsar, det måste du ju vara. Och som du säger, alltså arrangörer måste ju bli superglada att du liksom är, ja, men ute och kör. Kan det bli lite buttra miner bland folk, bland andra komiker, för att du liksom har glidit in på ett bananskal lite grann och får så mycket attention, när vissa kanske har hållit på i 15 år och inte alls är lika kända? Förstår du vad jag menar?
Ja, det tror jag bygger på, alltså, det, för min del har det inte blivit det. Jag kan tänka mig att det blir det om du kliver in och tror att du är lite kaxig från start. Bara, jo, men det här tar jag. Så då är vi tillbaka på det där, men liksom, ta det lugnt, ha respekt. det är bara för att du tror att du kan det här så är det nog inte så. Så det är klart att det finns ju de som harvar och är skitduktiga och som inte har breakat. För faktum är ju att du kan ju köra hundratals, om inte tusentals stand-up-gig och inte nå samma breda publik som genom tv-rutan. Mm. Så enkelt är det. Det är liksom, gör ett tv-program så har du 1 miljon tittare. Och det tar en bra stund innan du kommer upp i 1 miljon tittare live på olika scener. Mm. Så på så sätt, så där får man ju också vara försiktig. Alltså hur man respekterar andra i deras hantverk och hur de jobbar och alla olika stil. Och det var ju lite läskigt också, för att alla har ju bilden av en, som du säger, att man kanske är rolig. Men den är ju välputsad. Det är ju liksom, det är genier som skriver bra manus jag framför. Och man klipper bort det som inte är bra och så vidare. Så att fallet skulle ju kunna vara stort att man kliver upp och tror att ora för fan, det här.
Ja, jag hade just en fråga om exakt det där som du är inne på. Tror du att det är lättare eller svårare för dig som är känd från tv? Ger det extra många skratt till ett billigare pris, eller skapar det orimliga förväntningar på dig?
Både och. Såklart. Säger jag med självklarhet. Jo, men det är klart att de känner igen mig, så att de vet det här blir kul. Men det är ju också att ribban höjs. För de har ju bara sett det toppade materialet av mig. De har inte sett när jag drar katastrofgrejer i studion, där det blir så jävla tyst så att man hör liksom elskåpet bakom publiken ligga och surra. För det klipper man ju bort. Så att det där, och det var väl också det som gjorde att jag till slut kände att nej, jag måste köra stand-up, möta direkt. Det föddes där någon gång, vi gjorde Spamalot på Oscarsteatern. Och det är ju skrivet om Monty Python. Det är liksom en gigantisk uppsättning för vet inte hur många miljoner som, med scenerier och kostymer. Och den har rullat lite överallt i världen, succé överallt. Man tar in skådespelare som är jätteduktiga och en ensemble som är magisk. Och sen går man fram till scenkanten som en sån här andfådd cirkusartist efter.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Föreställningen och bara tack, tack. Men då kände jag liksom vid ett tillfälle att man tittar på, du vet, bredvid sig har man Henrik Dorsin, Johan Glans, alltså du vet. Och så bara, vad har jag gjort? Och då kände jag att nej, nu är det dags att bara stå där i jeans t-shirt med en mic och leverera eget och köra. Så det är ju fortfarande, man mår ju inget bra. Det är ju, alltså det måste ju vara något trasigt långt bak igen som gör att man håller på med det. Men det var det jag kände, att nej, jag måste testa. Även om då fallet, som du var inne på, det är lite gratis, men det är också det, att folk tror hela tiden att man ligger på max liksom. Mm.
Det är ju en väldigt utsatt position att stå där ensam.
Mm.
Och hur är det att bomba till exempel? Att när det blir knäpptyst, det måste ju ha hänt antar jag någon gång. Eller har du alltid liksom en gratis väg tillbaka för att du är du lite grann? Eller har du bombat?
Ja, men så gör man ju. Nej, alltså, jag har inte bombat ett helt gig.
Nej.
Men man testar ju nya idéer och material. Och ibland tycker man, det här är guld. Och så kör man, och så har man för sig att när man skriver så bara, här kommer skrattet. Och så är det. Och det blir så uppenbart, för att man lägger in en liten mikropaus, för jag förväntar mig det här twisten kommer, och så är det tyst. Och då bara, men då...
Fy fan alltså.
Ja, det är... Ja. Och det hemska.
Men jag måste ändå fråga en sak just om det. Jag brukar ställa den här frågan till just komiker, för jag tycker det är så jävla intressant. Hur många chanser ger man ett skämt som man själv tror på, men som publiken inte uppskattar alls? Alltså du kör det om och om igen, och du älskar skämtet, men det blir aldrig skratt av det.
Det är väl olika. Alltså, man brukar säga att man ska testa det i alla fall 3-4 gånger.
Mm.
Och då är inte samma, utan vad det bygger på är att du tittar på det och så säger du, säger jag fel? Har jag fel uppbyggnad? Kommer jag in fel? Så att man liksom, man twistar och ändrar och slipar dem där hela tiden för att se, tänder det till här någonstans under resans gång. Men man är ju livrädd varenda gång man kliver upp och bara, okej, nu tar vi den här igen. Enorm tillfredsställelse när man gör det, och så märker man att det blir jätteskratt. För då bara, det var så jag skulle ha gjort. Men det måste du ju testa fram. Men sen är det klart, är det knäpptyst hur den vrider och vänder på det liksom efter 3-4-5 gånger, då fattar jag inte. Det är väl att man i sådana fall av någon anledning själv skulle känna att, nej, men det här är så viktigt för mig, så att den här släpper inte jag, för att den kanske bygger någonting annat, eller att man kan göra någon twist på att det inte funkar och så vidare.
Mm.
Men jag tror att man släpper det, för det är ju skrattet du jagar.
Ja, och man börjar väl kanske tvivla på sig själv också, om man själv bara, det här är briljant, varför skrattar ingen för?
Ja, men det har ju hänt många gånger. Så det
måste man räkna in liksom.
Ja, man tror ju att man är så jävla bra ibland, och så märker man att nej, det så där tänkte du fel.
Men på ett personligt plan då, vad är målet med din stand-up? Är det att bli så bra som möjligt, eller vill du liksom erövra stand-up Sverige?
Nej, det vore ju kaxigt att säga, för det är så många briljanta människor där ute. Så att det här var mer att jag kände att jag ville ut och köra igen. För jag gjorde ju det när jag pluggade. Så pluggade jag i Uppsala och gick och tittade på Adde Malmberg, Ulla Skog, Lenny Norman. Jag vet inte om Babben var med, men de kom och körde stand-up. Och det var helt nytt. Man bara, wow, de bara står där med en mick. Fan vad ball. Så då gjorde jag det lite. Fast då var det inte så formaterat som stand-up. Utan då var det mer så, fan, en kul kille med mick står på restaurangen. Och så körde man och fick en gratis middag. Det är ju fantastiskt som student.
Mm. Men kör de människorna, som du nyss nämnde, kör de likadant idag? Eller har de också förändrats och utvecklats med åren? För de som du nämner är ju ändå aktiva idag.
Ja. Skojar att de snurrar ju... Jag menar, det är ju otroligt.
Ja. Men kör de likadant som då? Eller har de också förändrats för att tiden har förändrats?
Nej, de är de, skulle jag vilja säga. Sen är det klart att skämten handlar om det nya.
Mm.
Annars så dör det nog ganska fort om han skulle fortsätta skoja om för det fattar ju inte publiken. Men sen tar ju han med sig sin publik. Såklart det, och det märker jag ju själv också, att mina skämt, jag kan ju inte twista vissa saker som alla 18-20-åringar är medvetna om, alltså i deras värld, för den kan ju inte jag. Och även om jag skulle kunna lite, för att min äldsta kille är 17, så får man ju passa sig för att bara, wow, gå inte in där och tro att du kan det där. För det kan bli lite pinsamt. Om man inte går in med det, med just den här, jag är 50 och dum och tror att jag är cool liksom.
Ja, men du, nu ska vi ändå backa bandet lite. Du är väl 100% stockholmare, eller hur?
Ja. Ja.
Born and raised.
Ja, det är jag. Döpt i England. Pappa är engelsman. Och sådär. Men hängt i Stockholm.
Vart är du född?
BB.
Ja. Mm. Ja. Du, det här med humor och skådespeleriet och agera, var kommer det ifrån?
Att man vill... ja, shit, jag har inte analyserat det där. Det skulle kosta en förmögenhet i terapi att få fram sanningen. Men jag tror att det ena delen är att jag är mellanbarn. Där faktiskt ganska mycket fokus hamnade på syskonen. Så det var lite se mig, älska mig-varianten.
Mm. Ni var tre?
Ja. Mm. Och sen i skolan så kanske man inte tillhörde det coola gänget. Men märkte ganska fort att man kunde skämta om det och med sig själv. Vilket blev en enorm styrka, för att i tonåren, i skolåren, så finns det ju inget mer pinsamt än att göra bort sig och bli skrattad åt. Men om man då helt plötsligt ställer sig och gör det medvetet, så avväpnar du liksom konflikter och konstiga situationer. Och blir ansedd att vara fan, skön kille, han verkar ju trygg. Det är väl något sånt.
Mm. Men berätta om dina föräldrar.
Pappa advokat. Mm. Mamma förskolelärare. Eller bägge var, nu är de ju äldre. Så det var spännande. Växte upp, pappa extremt konservativ. Gått igenom krig och annat, vilket gör att han är stenhård och tycker att var en, man måste klara sig, livet i en fight. Han var väl inte jättebra på barn, alltså, för han var själv inte uppvuxen med sina föräldrar, utan för han fick klara sig. Han kom ju som flyktingbarn till Sverige. Och medans mamma då är den här extremt kärleksfulla, omhuldande förskolefröken, så det var tur att hon fanns. Men också ganska skönt så här, när man blir äldre, att pappa ändå var som han var, för det förberedde en ganska bra på livet.
Mm. Vem av dem gav dig humor?
Det är nog bägge lika viktiga. Jag tror att pappa gav mig humor i form av att kunna tala och ta ställning och våga stå för sig. Och mamma gav den där grundtryggheten som gjorde att man vågade göra det.
Mm.
Att man visste att vad som än händer så finns mamma där. Så att de är nog bägge lika viktiga.
Det låter ju som att han var den drivande för att få in dig i militären.
Ja, det kan man tro.
Ja.
Men ja, det var han väl, även om han själv inte har gjort lumpen. Han fick ju inte göra den i och med att han inte var svensk medborgare. Men absolut, det var ju, han tyckte ju väl att det var bra. Och sen gjorde ju alla det. Nu sitter det säkert många lyssnare och bara, va? Men på den tiden gjorde alla lumpen.
När slutade det vara obligatoriskt?
Oj, det var väl, kan det ha varit 4-5 år sedan? Ja. Eller längre kanske. Så att, men nu är det ju tillbaka att du kan göra den om du vill och sådär. Men då gjorde man det, så det var liksom en självklarhet. Sen kan du ju antingen försöka komma undan eller göra den så enkelt som möjligt, eller så gör den ordentligt. Och då valde jag att nej, men jag ska göra den ordentligt, och sen gick jag vidare och blev reservofficer. Men det är nog sant, det är nog, det tyckte ju pappa var jättebra.
Mm. Du sa tidigare att det skulle krävas 100 timmar terapi för att ta reda på varför du sökte dig till humorn och sådär.
Ja.
Jag blir så nyfiken på det där, för att det känns ju som att det finns liksom olika drivkrafter i just yrket. Jag kommer ihåg att jag intervjuade Messiah Hallberg för ganska länge sedan, och han sa att han blev ståuppkomiker för att han tyckte att alla andra, att de var så låg nivå, att han kände att han kunde göra det bättre. Mm. Medan andra säger att de blir liksom komiker för att de var klassens clown eller sådär, som, lite som det du är inne på.
Mm.
Vad har varit dina drivkrafter?
Det är nog en blandning, men en stor del var att först så blev jag ju, var jag inne i det militära. Och sen efter det så valde jag att studera i Uppsala, och så blev jag färdig jurist.
En välutbildad ung man.
Ja, verkligen.
Mm.
Och fram till den punkten så var ju allting kanon, sett utifrån ett klassiskt konservativt perspektiv. Åh, vad bra. Det är ju reservofficer och jurist.
Pappa
och
var så stolt.
In och bli advokat bara.
Ja.
Men jag tror att det också var lite att som militär har du ingen stat, eller det är inte statusen, men du får bara jobba när det blir stökigt. Bara, oj, 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 nu händer något, då släpper vi loss pitbull. Och samma sak med jurist, att bara, det är ju inte heller att du får vara med och ha roligt, utan man ringer advokaten när det är strul. Så att på något sätt så bara, vad fan ska jag, kan inte springa runt och bara ta hand om problem hela tiden. Nu ska jag skapa dem, tänkte jag. Nej, men du vet att man ska ha kul.
Så jag blev kriminell.
Ja.
De här åren har jag aldrig berättat om.
Som jag har lyckats med det. Ja. Vapenvan och kan juridiken.
Ja.
Nej, men så det tror jag var viktigt, att få folk att må bra istället för att... Eller det får du ju också, men ha kul.
Mm.
Våga. Och jag tror att jag var ganska sen i att våga det. När man är uppväxt konservativt och du vet vad man tror är grundmurade värderingar och hur ska livet vara. Och sen märker man att det är ju inte det som är det viktiga, utan här är det, vem är jag, vad vill jag, vad gör att jag mår bra?
Mm.
Och det är det som är det konstiga, för att det är då man märker att man verkligen gör det man älskar. För om man kör någonting och det kanske inte går så bra, man gör en föreställning som inte blir en succé, man drar skämt och bombar och ändå fortsätter, så visar ju det på något sätt att ja, men det här är ju jag, det här gillar jag att göra, även om det tar emot. Så att, för man träffar ju gamla juristkompisar som var biträdande på byråer och annat, som kanske är advokater idag. Och när man sitter och lunchar och de säger för 20:e gången på lunchen att nej, men livet är bra, va, det här är kul. Så känner man att nej, nu försöker du övertala dig själv här liksom. Så det är jävligt lyxigt att få göra det man vill. Precis som när du gör podd och bara älskar det. Så kan det ju säkert vara jobbigt ibland. Att man, det, ah, du har barn, du är trött, det är tårn i tröskeln och jigg, det är massa, och ändå måste du göra det. Och du ska vara jätteglad och intresserad och ställa frågor till vad som kan visa sig vara en jävligt jobbig person. Och ändå fortsätter du. Och då bara, men det är för att det är du gillar det. Så det tror jag är viktigt att ta med sig.
Mm.
För då blir vi alla skönare och bättre på det vi gör.
Ja, det är så jäkla lätt att fastna i grejer som man kanske inte mår så bra i. Och det kan ju handla om jobb, det kan handla om relationer eller vad som helst. För det blir som en trygghet även om man inte tycker om det på något sätt. Någon slags destruktiv trygghet. Och åren bara går. Och man är så rädd för förändringen. Och man är så rädd för det okända. Att man hellre är kvar i någonting som man inte trivs i. Än att liksom prova det andra. Och det är så jävla sorgligt. För åren bara går liksom. Jag har ju också vänner som är kvar i relationer eller jobb. Där de inte trivs så bra. Men de bara såhär, men det är ändå bättre än att slänga sig ut liksom.
Oh.
Och det är så jävla sorgligt. För att allt som oftast, när man väl slänger sig ut. Och når andra sidan av någonting. Så är det ju väldigt behagligt där. Det är ju väldigt frihet och någonting nytt och fint och så här. Men det är den här mellanperioden som folk är så rädda för, att de hellre är kvar.
Mm.
Jävla sorgligt alltså.
Ja, det är ju jättesynd, därför att även om det inte blir bättre, för det är ju det många då säger, ja, men det är ju ingen garanti. Nej, men då kanske du är tillbaka där du började, men med vetskapen det var det här som gällde.
Mm. Och då får jag försökt i alla fall.
Ja, det var liksom det som man var jävligt stolt över.
Mm.
Absolut.
Mm. Du, vi ska snacka lite om vändpunkter. Har du några sekvenser i livet där du känner att allt bara förändrades? Milstolpar typ?
Ja, en är ju när jag precis bytte lite bransch. Jag hade börjat köra med ett humorgäng som heter Humorator i Uppsala när jag pluggade. Och sen så fick flera av oss då gå vidare på nationell, alltså SVT. Det var ju bara så här boom. För då var det lite lättare att våga säga nej, nu väljer jag den här banan. Så det var viktigt att det blev en produktion. Den hette Detta har hänt. Så att ja, det är väl en vändpunkt karriärmässigt där man sa att nej, men nu vågar jag. Eller vågar. Det var fasken man gick ifrån. Alltså, hade man klivit in som färdig jurist, som biträdande på advokatbyrå, så var det ju mycket jobb och så här, men i jämförelse med vad man tjänade som längst ner på skalan i media, så var det ju nollor bakom siffrorna som försvann. Men
ganska stor kontrast ändå.
Ja, det var jättesvårt. För fasken, antingen så glider man runt som jävla stekare nere på Stureplan med bra med pengar och liksom status i den världen. Eller så bara, nej men jag harvar runt med andrahandsboenden i vänstervarv och liksom får livna mig på 2-8 i månaden. Mm. Men må bra.
Ja, då är vi återigen där. Vågskålen liksom.
Ja, och den är inte alltid så jäkla lätt, därför att när man lämnade alla, det akademiska gänget sa liksom, är du dum i huvudet? Du har ju investerat massor av år och liksom i det här och går till någonting som är extremt osäkert. Och man gjorde ju en sån där akademisk analys där man liksom tittade så här, okej, skådisbranschen i Sverige, 7 av 10 går någon gång varje år på typ A-kassa, var det då? Och jag bara, kanon, där ska vi in. Och samtidigt när man kom till den branschen så hade ju alla gått scenskola och saker och bara, men vem tror du att du är som kommer in här från, liksom, från kanten och ska vara med? Så man var lite i något ingenmansland under en period där det var jävligt ensamt och ganska tungt, där man ville visa sig. För man ville visa den nya branschen att jag duger, jag kan, jag vill vara med. Men också bakåt till det gamla gänget och säga, titta, jag är inte dum i huvudet, jag lyckas ju. Så det var lite ensamt.
Hur lång tid tog det innan det kändes bra, innan du kände dig hemma och sådär? Hade du någon sån här speciellt ögonblick som var liksom ditt break?
Ja, det blev ju, jag fick göra en grej på SVT, sen började det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det kom nya och så fortsatte det. Sen är det klart att parlamentet blev ju ett genombrott i och med att det blev så populärt.
Mm. Vilket år var det?
Det måste vara 18. Är det 20? Ja, det är något sånt där. Det är jättelänge sedan. Men även det programmet var ju, i början så sa ju alla att det där är det sämsta som finns. Mm. Det var ju inte. Det var ganska populärt tittarmässigt, men inte kritikermässigt. Men sen breakade det.
Ja, alltså om man ska slå ut alla parlamentet någonsin sen starten, så måste ju du vara den som har medverkat mest, eller? Du och...
Ja. Ja, det har väl blivit så. Vi har väl blivit, vi sitter på varsin sida och vi känner varandra sen, och vi kände varandra sen innan. Mm. Vilket gör att vi har väl skickat ut en signal som är, vi gillar varandra. Vilket gör att du som tittare kan koppla av och veta att hur jävliga de än är mot varandra, så kan jag bara njuta av den elakheten, för jag vet att de älskar varandra. Men jo, men vi har varit med länge.
Men vet du vem som har varit med i flest avsnitt?
Nej.
Nej.
Men jag vet
vem som får bäst betalt.
Sen om det, ja, det vet jag, för det står i mitt avtal. Ja, det är inte jag. Nej, men att
jag vet inte om du får inte bäst betalt. Det... Skriv på här.
Det nej, men det är lite kul att jag vet inte om det är någonting att skryta med, men jag bestämde mig för att, för jag var med säsong 1. Vilket var jättenervöst när man satt med storheter som Helge, alltså du vet, massa duktiga människor och bara, shit, ska jag sitta och säga dumheter mot dem?
Men... Lika nervös som det är för de nya att sitta med dig idag, antar jag.
Ja, förmodligen. Det är... Och sen hoppas man att man ändå är sådär skön och öppen. Så att de vågar. Så att, för det är ju jätteviktigt. För det var väl inte alltid där kanske den äldre generationen ovanför mig bra på. Utan ibland var det bara, de tryckte till lite.
Mm-hmm.
Man fick inte vara för bra och sådär.
Nu blir man ju supernyfiken. Upplevde du som att det var svårt att komma in i gänget som typ?
Nej, men alltså Pia och Helge Skog och ett stort gäng var ju fantastiska. Och sen behöver man inte nämna vid namn, men det fanns ju de som definitivt satte gränser och tyckte att nu sitter du jävligt lugnt i båten liksom.
Hierarki?
Ja, något så in i helskotta. Och man satt ju innan, man vet ju inte vad andra laget ska säga och sådär. Men då hade man ju kanske någon på sitt lag som man satt och gick igenom med och bara, jag tänkte köra det här spåret. Och sen går man in i studion, kameran börjar rulla och så kör han det istället. Och man bara, där tog du den, ja. Du vet. Och sen, ja, så det är fascinerande med människor. Hur de helt oförblommerat bara, jag kör. Men ja.
Det finns en gammal... vad ska man säga, skröna eller rykte om han, vad heter han komikern som är från Halmstad?
Alltså Wahlbeck?
Ja, precis. Ja. Det finns ett rykte, eller en historia kring honom, om att han satt i Norra Brunnköket med någon ny. Och så skulle den nya var jättenervös och skulle upp på scenen efter Wahlbeck. Och då gick han igenom hela sitt material med Wahlbeck för att han ville säga, är det här okej att köra? Och då körde Wahlbeck allt det innan den här unga snubben gick upp då.
Och sen på han honom.
Ja, och han hade ingenting då kvar såklart. Jag är inte hundra på att det var just Wahlbeck, men den här historien har jag hört. Och det är ju fan, det är så hemskt att man bara såhär, alltså jag bara ryser när jag hör det.
Jag har faktiskt aldrig giggat med Wahlbeck.
Om du gör det, berätta inte ditt material i köket innan.
Nej, jag ska inte göra det. Jag kommer att jobba med honom. Om ett par veckor ska jag göra det.
Brasklar, jag är inte hundra på att det var han. Det är det. Men...
Jo då, jag tycker vi bestämmer det.
Ja, det var han.
Nej, men alltså, shit, den killen, där finns det mycket historier runt honom. Han har ju varit med länge. Bra, alltså som sagt var, ja, det är svårt att uttala sig kanske om kollegor, men jag kan säga så här att när han är bra så är han ju fruktansvärt bra. Sen ibland så sticker han på sina vägar och han följer inte med, så då är det ditt problem.
Det är ungefär det jag har hört om Wahlbeck, att på hans högsta nivå så är han typ bäst i Sverige. Men han kan också bli mest konstig bara och, liksom, och att ingen förstår att han kör sin egen grej liksom.
Ja, och då skäller han ju ut dig. Alltså, det är ganska fascinerande hur man kan liksom skrika att det är en jävla skitpublik. De är dumma i huvudet och alltihopa.
Man är så nyfiken på hans självbild då lite grann.
Ja, det vore ju jävligt fascinerande att få hoppa ner i huvudet där och springa runt och kolla i hans lådor.
Ja. Se vad som finns. Men om vi ska spinna vidare lite på parlamentet. Hur har det förändrats genom åren att medverka där? Vad är skillnaden nu kontra 15 år sedan att vara med i parlamentet?
Den har väl blivit mer... Jag tror att det... I grund och botten är det ingen jätteskillnad. Man provade att göra parlamentet helt improviserat. Det blev bara kaos. Det gick inte att få ihop ett program. Då provade man att göra allting extremt manusstyrt. Då dog glädjen och det blev inget roligt. Så det är väl en blandning. Men det, vad som är kul med parlamentet och som finns kvar till viss del var ju att, eller är att man gör det tillsammans. Det är aldrig bandbrott att man stannar och tar om. Utan du har en chans. Funkar inte så kör vidare bara. Det är liksom aldrig att man försöker göra om och rädda på så sätt. Men så att det, och det gör ju att det skapas lite ensemblekänsla, att man hjälper varandra. Sen var det en kort period där det kom in många nya unga, framförallt ståuppare, som jagade skrattet själva. Och det är ju inget konstigt, det är ju inte att man är egoistisk, utan som ståuppare är du ensam med en mikrofon. Som teatermänniska så har du människor omkring dig. Men det gjorde att den där ensemblekänslan försvann lite. Och de förstod inte riktigt när man sa att, jaha, men ska du göra ett skämt på det där, då kan jag säga så här. Varpå de tittade storögt och sa, ja, fast du får ju inga skratt på det. Nej, men du får desto mer skratt när du replikerar. Och det är ju det så att, men nu är vi tillbaka där, tycker jag, där vi bygger hela tiden. Så det är ju fantastiskt kul.
Mm. Men visst är det så att ni vet om vad som kommer i tips från coachen till exempel och så, eller?
Nej,
är det vissa som
ja, det är olika, du får ju välja. Och det är samma sak, det finns ju manus. Och vi har ju en briljant manusgrupp som tar fram. Och de har ämnen och alltihopa. Sen är det alltid öppet för att freebase, att man bara kör och improviserar. För det måste finnas. Och det är också där det blir väldigt roligt. Men det är också att man har ju rätten att kunna gå fram efteråt och säga nej, ta bort det där, alltså. För det ser man ju också hur projektledaren på TV4 sitter och duckar i bänken när man säger vissa saker och bara, det där tar vi bort. Men jag vet ju inte vad som, för det tycker jag är kul. Så jag vet inte vad som kommer i tips från coachen. Det vill inte jag veta, för att då skulle jag bara bli nervös och börja skriva och repetera, alltså göra någon grej på det. Och det tycker jag tar bort, i alla fall min nerv. Den ska vara att där blir det åka av.
Mm. Vem tycker du är allra bäst i hela Sverige? Alltså just när det kommer till parlamentet. Vem är liksom, den passar bäst i ett sånt format?
Ja, nu låter man ju gammal. Helge Skog var ju så bra av den enkla anledningen att han hade så jäkla mycket att ta av. Alltså han var improvisationsstark men har också improviserat i liksom 40 år. Vilket gör att vad som än sades, vilket ämne man, alltså vad som än hände, så körde han. Och det är ju magiskt. Och att lägga det i händerna på en fin personlighet som bjussar är ju också liksom, det, så det var bara tack och ta emot. Men alla, jag tycker alla är, det är jättebra att det är så många olika åldrar och... För man vet aldrig vart det är på väg och sådär.
Har det någon gång hänt någonting under en inspelning som har varit liksom helt bananas och som har fått klippas bort? Jag vet inte, ett bråk eller någon slags skandal eller någonting som bara blev urspårat för mycket liksom. Kan du minnas någonting?
Ja, det har ju varit. Det har ju varit panelmedlemmar med som sen har försvunnit. En person, det var jättelänge sen, som klev upp och körde och pratade om... Jag vågar mig knappt säga ordet, men han började prata om negerhövding.
Mm, mm.
Och refererade till en kille i publiken. För det första så ser ju inte tittaren publiken. Alltså, du kan ju inte... Det är ett tv-program. Men han gjorde det klumpigt, grovt. Han sa de där orden jag precis sa.
Mm.
Och det bara dödade. Alltså alla satt och bara gapade. Och den gick ju... Och det, vad som är jobbigt och vad som hände där, det var ju att man kände att det här kommer vi inte ens kunna rädda i det här programmet. Alltså, nu får vi bara stampa igenom 15 minuter, 20 till. Och så går vi hem och tänker om. För att det här, för det tvärdog. Det var, så det var spännande.
Fy fan alltså. Och då sitter du där kanske med ett dunderskämt efter, men känner så här: dra det här skämtet nu så kommer det inte flyga ändå. Så jag sparar det här tills imorgon istället.
Ja, precis. Det är, men du vet, det är fascinerande att se hur någon bara tappar det och kör. Och istället för att backa, vilket man gör väldigt ofta, till exempel om jag bombar i stand-up, så är ju jag transparent med publiken. Så jag står ju inte och leker att jo då, fan vad bra det går. Utan väldigt snabbt så får jag ju liksom låtsas anteckna och skriva liksom note to self. Mm. Skjut dig efter gigget, eller du vet, skoja aldrig om det här. För att visa det. Men han valde inte det, utan han bara körde och körde och det blev, och han bara grävde sig djupare. Alltså, ja.
Mm.
Så det var fascinerande.
Sista frågan om parlamentet. Hur bra pröjs är det? Jag antar att
det är tv-lön.
Du får inte se några summor, antar jag.
Nej, men det är tv-lön, så det är ju bra. Och sett utifrån att du inte träffas innan, att man inte repar i flera dagar, att du vet, då är det ju bra betalt.
Mm. Men är det betalt per program?
Ja.
Ja. Men är det liksom 50 000 eller 200 000?
Nej, nej, nej. Du får gå ner längre än så.
Mm.
Ja.
Men det är under 50.
Det tror jag.
Du bara, för mig i alla fall.
För några.
Inte för Robert Gustafsson.
Det ska jag låta vara osagt.
Man bara känner att han förmodligen får bäst betalt. Det är väl känslan.
Är det?
Jag vet inte, jag tycker det.
Ja, det kanske... Nej, ja,
vad tror du?
Jag tror... Vem får bäst betalt? Nej, men det är klart att han är ju känd, har varit med mycket, men det finns ju många som är äldre än vad man själv är och som har varit med länge och sådär.
Ja.
Så att,
men det är väl olika avtal för alla, va? Antar jag.
Jag tror det. Det är ju alltid lite känsligt att prata om sånt. Då kommer det där svenska fram.
Jag märker det på dig.
Jo, men sen är det så svårt för produktionen och kanalen säger, det här får du inte prata om.
Mm.
Alltså, så att då blir man så här, okej, du vet, vad är hemligheten egentligen?
Ja.
För det är ju inte jättemycket som skiljer.
Nej.
Alltså, det är ju inte att någon får 200 000 och någon får 10 000 och att det blir känsligt, utan jag tror att alla ligger ganska nära.
Mm. Du, nu ska vi prata om Playa del Sol.
Okej.
Okay. Ja, som jag har följt alla tre säsonger.
Ja.
Jag var väldigt kär i programmet när det kom. Visst är det väl 12 år sedan, va? 2007, eller hur?
Kom första, ja.
Ja, precis. Jag var väldigt, väldigt förtjust i det och tyckte det... Ja, men jag minns det väldigt väl och köpte till och med boxarna som jag har hemma. Nu är inte de framme längre. Det är väldigt få DVD-boxar som står framme nu för tiden. Men jag har dem hemma.
Du har dem?
Det har jag faktiskt. Ja. Jag vill bara lägga till det så du vet det.
Ja, bra.
2007, SVT.
Ja.
2,3 miljoner premiären.
Ja.
Ja. Vilken succé.
Ja, tittarmässigt var det ju shebang.
Mm. Var det en väntad succé? För 2,3 miljoner är mycket folk. Nej, alltså. Eller var det en överraskning för alla er?
Det var en överraskning. Och lika mycket som du säger att programmet var bra, säger en hel del kanske också om hur tv-branschen såg ut då. Att det inte fanns jättemycket annat.
Men det är ju bara om man spolar tillbaka ännu mer, så bara gäster med gester, 5 miljoner tittare.
Ja,
men förstår jag vad jag menar.
Hur svårt är det då? Det fanns liksom ingen.
Noll konkurrens.
Inte ens mobiltelefonen fanns. Det var sladd på luren och det fanns två kanaler. Och bara fan vad bra vi var.
Ja.
Så att det säger ju en del. Men sen är det klart att
man ska inte ta ifrån Playa del Sol.
Nej, det ska man absolut inte göra. För det kom någonting där.
Mm.
Och sen så kom ju... När vi spelade in säsong 2 på Playa så spelade man ju in första avsnitten på Solsidan.
Mm.
Så då kom det här med att men vi kan göra en sitcom-serie, alltså en driven, karaktärsdriven.
Mm.
Som inte var jättevanligt då.
Mm.
Så att...
Men berätta om uppkomsten till Playa del Sol och idén och så här, hur du hamnade i det och så här.
Det var faktiskt Peter Settman, hade ett produktionsbolag som heter Baloba. Han ringde. Vi kände inte varandra. Men han ringde och sa så här: fan, du verkar asskön. Vi måste ses. Och jag tänkte att det ska vi göra. Så vi träffades på gondolen och käkade lunch som blev 2, 3, 4 timmar. Och sen var vi kvar och drinkade och sen blev det...
Peter bjöd.
Ja, fan, skojar du. Den suckmannen, han får ta det. Nej, men sen, och sen fortsatte vi, för vi hade så himla kul. Vi pratade om allt och bara liksom klickade. Vi måste hitta på något. Det här är jättekul.
Mm. Så han hade ingen idé när han ringde dig. Han ville liksom bara bonda.
Ja. För han gjorde ju massa grejer med Baloba.
Mm.
Som var ett litet busigt bolag som gjorde massa roliga grejer sen också. Mm. Men sen så åkte vi ut i skärgården och spånade. Och för han ville göra... Han hade gjort mycket så här humorprogram, sketcher och sånt där. Men inte en serie. Så han ville liksom, det vill jag göra. En komedi.
Partaj typ, va?
Ja, partaj. Jag kommer inte ihåg vad alla de där hette med...
Jag vet inte. Partaj i alla fall.
Ja.
Ja, det är stuket liksom.
Ja. Ja. Så då hade de grejer. Och så vi åkte ut och han ville göra en serie. Och då tyckte jag, kanon, då gör jag huvudrollen och det ska vara någonstans varmt. För att det är inget roligt i Sverige just nu, det var kallt.
Så att, jag har två villkor, ja. Peter. Jag ska vara huvudroll och det ska vara någonstans varmt.
Ja.
Sign me up liksom.
Jag är med. Uh-huh. Nej, men, och då hade han ju en grov skiss att det här skulle vi kunna göra. Och sen så spånades det och sen sprang han tillbaka och jobbade fram det. Han har ju en enorm arbetskapacitet, den mannen. Så kom den till.
Mm.
Och sen åkte vi iväg och gjorde det.
Ja. Vet du hur de andra kom med i bilden? För du säger att du kände Tornving sen innan.
Ja, Tornving var också med och du vet, och bara, men det är kanon, det är liksom Tornving och han var också med där ute i skärgården.
Var han med på gondolen?
Nej.
Han blev inbjuden efter gondolen.
Precis.
Ja. Var det du som sa? Jag har en polare som är rolig. Jag ringer Tornving.
Nej, jag tror att det var Peter som kände att fasken, det här är ett skönt par. Mm. För vi var ju antagonister i Playa liksom, du vet, han, vi gillar ju inte, eller jag försökte ju få honom att gilla mig och han var som han var. Och för att det ska lira så tyckte Peter att om vi tar er två, då har vi redan vunnit en del av relationen. Så det var nog därifrån det kom. Mm.
Jag är lite nyfiken på det här med att ni gjorde två säsonger, 2007 och 2008.
Ja.
Och en säsong nu, som sändes nu i höstas.
Ja.
Ja. Det har ju bytts lite skådisar.
Ja.
Du och Rickard Ulfsäter har ju varit med alla tre säsonger,
ja,
eller hur? Ja. Ni är de enda två som har varit med alla år, eller hur?
Ja.
Ja. Försökte ni få med de andra från tidigare år, även nu?
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
På comeback-säsongen, ringde ni Josefin Bornebusch och Tornving och så?
Det var, nu var det Peter som drog, för det hade blivit, folk hade, det blev någon slags revive, alltså folk började prata om det. Och då så sa Peter, vi hugger, vi kör igen en tredje säsong. Då var det ju så att då hade de tagit fram, idén var, hur fan fortsätter vi? För det har ju gått 10 år. Ska vi leka att det inte har gått 10 år? Det är ju löjligt för fasken liksom. Ni har ju blivit äldre. Så då var tydligen, eller tydligen, storyn var att vi leker att det också har gått 10 år på plats. Och på 10 år så byts alla. Alltså ingen är ju kvar. Så att egentligen skulle inte jag heller vara kvar. Men då tänkte manusgänget att det är ju kul om du är det, för att det är så trasigt och tragiskt att du är, inte har gått vidare som alla andra. Så därför så blev det. Och sen var det ju också produktionsmässigt. Micke var upptagen, han var iväg och gjorde en annan grej. För annars så kan ju det där uppstå där man känner, ah, vänta, nu lojaliteten. Man vill göra en serie, men fasken, det gamla gänget och hur funkar det här? Men om man bara, men alla vet ju, det är ju så jobb, våra jobb är. Mm. Att ibland är det jobb och ibland är det inte. Och man...
Men en sån som Josefin har ju blivit så enormt stor nu också.
Ja.
Alltså med Solsidan och sin egna serie nu, Älska mig, som,
ja,
som är fantastisk. Vet du om hon ens fick frågan, eller var det mer så att...
Nej, men hon var ju, hon försvann ju till säsong 2.
Mm, just det, när Marie för då Robertson var det, hoppade in.
Just, för då var ju hon inne på Solsidan.
Ja, så hon fick inte ens frågan då kanske?
Jag tror hon fick, jo, frågan fick hon. Ja. Och hon är ju en fantastisk människa, så hon visste inte, vet, vad ska jag välja, för att nu är det en ny serie som.
Mm.
Men då valde hon ju rätt utan att blinka, så det var ju fantastiskt att hon gick den vägen istället, så det var ju helt rätt tänkt av henne.
Men det måste vara så svårt ändå det där med, som du är inne på, det här med att å ena sidan så är det helt logiskt att folk byts ut, det har gått 10 år, det är förändring. Men å andra sidan måste man ju ha kvar några karaktärer för att ens kunna kalla det Playa del Sol. För det blir någonting annat om det är bara nya liksom.
Ja, fast det är nog mer produktions- och så här business-tänk. Ja. Att man vill ha med några som är kända. Eller, men det är klart, och det var väl det som gjorde att de sa att jo, men den här karaktären Mårten är kvar. Så vi bygger på det gamla.
Mm.
Och sen Steffen är ju också kvar, men, eller kvar är han inte, han har kommit tillbaka, för han har ju under 10 år varit ute och hoppat runt på olika ställen i världen. Så han har ju också, som det är i den branschen. Så därför är det ju logiskt att han också dyker upp, men de andra är nya och det är helt organiskt sett utifrån hur det är i verkligheten.
Skulle det gå att göra en säsong 3 utan Steffen, tycker du? Eller skulle det bli konstigt om du var den enda som var kvar? Skulle du liksom sagt nej då?
Nej, det blir väl aldrig konstigt så länge du har en linje i det, en tanke som är trovärdig. Alltså trovärdigheten måste ju finnas där. Så då är det ju inte omöjligt. Men sen, då är vi tillbaka på produktionstänket. Ja, men det känns ändå ganska tryggt med några ansikten man känner igen. Och sen har de ju en ganska fin relation. Alltså det är ju väldigt roligt med att Mårten tycker om Steffen, men han ställer ju till det Steffen hela tiden. Men inte för att han är elak, utan för att han bara gör det. Hans frontallob har inte utvecklats till att förstå konsekvenstänket liksom.
Nej, det är också det som är väldigt, väldigt kul.
Ja, men det blir ju väldigt charmigt. Så att.
Men är du nöjd med säsong 3? Kan du ranka säsongerna, eller blir det som att ranka sina barn liksom?
Nej, det kan man faktiskt göra. Jag tycker att de första säsongerna var lite bättre utifrån att det var mer karaktärsdrivet. Det blev nästan som ett litet kammarspel på orten där man väldigt mycket av konflikterna hände mellan de medverkande. Den här sista säsongen har varit mycket gästskådisar och det har liksom stuckit iväg lite. Så att jag tycker första säsongen tycker jag jättemycket om. Andra säsongen gillar jag också, men där drogs det iväg. Och då är vi tillbaka på det här med trovärdighet. Jag tror att det var säsong 2 vi hade ett avsnitt där det var en buktalardocka. Och det blir så jävla freakigt. Det kan fortfarande vara väldigt roligt, men det blir freakigt. Och då tappar du lite. Och nu i tredje så är vi på väg, tycker jag, att hitta någonting. Så att skulle man köra en fjärde så är det nog att man går tillbaka mer och mer mot säsong 1, skulle jag vilja säga.
Men är det samma inspelningsplats?
Nej.
Nej.
Det har hoppat runt i alla. Så säsong 1 var ju Gran Canaria, men nere på Playa Ingles. Säsong 2 var vi på Mallorca. Och nu är vi tillbaka på Gran Canaria, men på ett annat ställe.
Men blir det en fortsättning?
Det får vi se.
Ja.
Om allting stämmer. Om man kan gå tillbaka och vi hittar varandra i produktionen och tv-kanalen. Så att vi alla har samma tanke. Så kan man göra det. För det vill jag.
Tjatar du med Tornving också?
Vi får ju se. Det är mycket möjligt att han dyker upp. För att det är ju också helt naturligt. Han kanske kommer tillbaka. Han har varit någonstans, gjort någonting annat. Och sen poppar det upp.
Så att. Nu ska vi köra lite snabbfrågor. Är du med?
Yes.
Vad missbrukar du?
Snus.
Roligast i Sverige?
Oh, shit. Och det är inte för att vara så jävla snäll och duktig. Johan Glans.
Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Att se andras olycka för att därigenom vinna sin egen framgång.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Att jag inte alltid finns där och ställer upp för andra.
Vad lägger du mest pengar på?
Min familj.
Vad tror du andra tänker på när de tänker på dig?
Förhoppningsvis humor och glädje.
Vad bra. Och så innan vi signar ut för idag så ska vi damma av några lyssnarmail också. Mail nummer 1 lyder så här: berätta om din relation med Mikael Tornving. Man får ju känslan av att ni är nära vänner. Är ni det? Umgås ni privat?
Det gör vi. Sen är det ju alltså, inte att man hänger som ler och långhalm hela tiden. Men vi hittade varandra under studieperioden. Han är gammal officer. Jag är det. Vi hittade varandra i den nya branschen i form av att vi såg det som ett jobb. Rätt tid, plats, utrustning, gör jobbet. Det kan hända att du har en dålig dag. Det skiter tittaren i. Tro inte att du är så jävla fin att du ska få liksom. Så att, och där hittade vi varandra. Och vi märkte att var och en var så jävla öppen och varm och skön så att man kunde skämta om allt. Vissa har så här, nej, det där är no-no. Men vi kände bara, nej, men här kan vi åka. Så vi har jättekul. Och även privat. Så är det en människa jag kan ringa och ta upp precis vad som helst med. Det är lyxigt.
Fint. Mail nummer 2. Berätta om din medverkan i Ladies Night från 2008. Hur kändes det att få vara med i ett sånt sammanhang? Hade ett sånt koncept funkat idag? Förmodligen inte, va?
det var ju absurt att få vara med. Det var ju jättekonstigt. Därför att alla såg det inte som den leken det var. Det är ju liksom en lek att några står på scen och leker att de är hunky-dory, och publiken leker att de är med på noterna. Och så sitter ett annat gäng och tycker att det där är ju jättekonstigt. Men man ska ju veta det, att de flesta blir ju upphämtade av sina pojkvänner eller män. Och, alltså, för det var ju bara kvinnor som gick, eller fick gå. Medan det är jätteskönt för dem att bara få parta utan att det kommer fram någon stökig lirare och ska hålla på. Men det var ju på arenor. Jag fattar inte, men vilken grej det var. Så det var ju jättekul att åka runt.
Det var ju också väldigt märkligt hur de skulle hunkifiera alla som var med. Även människor som kanske inte är de klassiska hunkarna. Jag kommer så väl ihåg Måns Möller var med en säsong och affischen var så här bizarr. Det var så här: vad kan vi göra för att få Måns att se hunkig ut? Ja, de här solglasögonen och den här rocken och så här. Man bara, det är så jävla krystat och framtryckt liksom.
Ja, det är... Om man inte bara väljer att göra som det är, precis som är typ att vi leker playa. Det har gått 10 år och jag körde ju den approachen att, för när jag var med så var det Martin Stenmark såklart, och så var det Peter Stormare. Och då lekte jag att de två, fattar jag, det är liksom jävligt hunkiga maskulina grabbar. Och sen så var jag med och hittade inte mig själv. Så jag lekte med det också på plats, att man liksom, att jag smet in ibland när scenen var tom och bara, har de gått? Kanon, jag vill prata med er. Och så pratar man med publiken och sådär.
Och du spelade mycket på det då?
Ja, såklart. Ja, för att få...
enkla poäng.
Ja, ja, det är det väl också, såklart. Men också att... nej, men vi är tillbaka på det här med transparens och ärlighet. Att fan, folk och titta, de vet, de ser, de tänker. Alltså, sätt dig aldrig själv och tro att du liksom leker en lek där du inte respekterar dem. Och då kände jag bara att ska jag kunna göra det här så... För jag har inte världens bästa sångröst, och man hade med dansare som är magiska, musiker och ett band som, du vet. Så jag bara, jag måste ju approchera det på något sätt, istället för att springa runt och leka att jag, jo då, fan, jag är med, det här går bra. Så att det, så jobbar jag. Det är the way it is.
Bra. Nästa mail lyder kort och gott: Let's Dance? Frågetecken.
Nej.
Har du fått frågan?
Ja.
Varför så...
Jag har kommit till en punkt... ja, det är ju kul att den också kommer just efter Ladies Night. I början var man med i många olika program för att synas. Och ibland är man med i jättekonstiga program som tittaren tänker, hur fan går det där till? Och det är man därför att man ska synas inför en annan produktion. Så sätter man in... så funkar media Sverige. Man tar en människa och så bara inför den här... scenuppsättningen, eller när man ska ut så sätter vi in dig. Så till exempel inför Ladies Night så var jag med i Sing Along, och jag har inte sångröst, så varför skulle jag vara med där? Jo, därför att det är liksom produktplacering, V-produkter kan man säga. Det är ju inte människor det vi pratar om, utan det är liksom ansikten. Så därför är det så. Men sen kommer man till en punkt där man inte kanske behöver, livet har varit snällt, så man behöver inte ta allt och göra allt, utan fokusera på var någonstans kan jag leverera. Vad ger det, ja, vad kan jag göra någonting bra? Och Ladies Night tar en enorm tid. De är ju fantastiskt duktiga på att verkligen lägga ner den tiden och lära sig. Så jag har inte den tiden, och jag vet, jag är inte grundtrygg i att jag skulle kunna göra det jättebra heller.
Du menar Let's Dance nu?
Ja, förlåt.
Ja,
ja. Ja, nu sitter jag och blandar ihop alltihopa. Nej, men Let's Dance.
Ja.
Så att det är därför.
Ja. Nästa mail lyder så här: hej Henrik, jag har en fördom om dig. Du känns ju så genuint lycklig och glad, ganska fri från mörker och ångest, ganska okomplicerad, och detta säger jag som en komplimang, men stämmer detta?
Nej, ja, alltså jag tror att jag är i grunden väldigt glad, obekymrad, och av den enkla anledningen att det spelar ingen roll att det går emot, att det är jobbigt och att det är... För så är det. Och lägger du fokus på det så gräver du ner dig bara. Utan livet, vi föds, jag brukar säga så här, vi föds med plus och minuskulor i en liten påse och det är jämnt fördelat. Och sen så lever vi våra liv, och det är inte att vi liksom är elaka eller egoistiska, men vi samlar på oss minuskulor. Vi kanske inte reser oss upp på bussen för någon, vi håller inte upp dörren, vi glömmer ringa och gratulera någon på en födelsedag. Så vi måste hela tiden medvetandegöra oss för att samla pluspoängen. Så att när vi lämnar jorden så är det liksom jämnt i din påse. Så jag försöker hela tiden vara det. Sen är det klart att det finns ju mörker och ångest, såklart. För det gör det.
När blir det alldeles mörkt? När mår du som sämst?
Nej, men om det inte har funkat det man gör, om man skapar något, om man tror på något, vare sig det är ett skämt på, som inte funkar på en klubb någonstans, då vill man ju bara gå under. Man är uppe och pitchar ett nytt format på en tv-kanal som man tror stenhårt på. Och rent personligt och privat kan det ju vara massa saker. Men jag tror att varför man kanske upplever mig som glad är därför att när det är som mörkast och jobbigast, så försöker jag alltid lyfta mig ut och se på mig själv utifrån. Av den enkla anledningen att väldigt ofta går det att göra bra humor på det riktigt jobbiga. Och då är det kul att lämna sig själv och bara, satan, liksom, nu ska jag titta på mig själv som den lilla gråtande gnällspik som tycker synd om sig själv jag är. Hur kan jag vrida till det här? Och då tror jag att folk uppskattar jättemycket när man dels öppnar upp och säger att jag hade en period som var så här och så här och så här, men har ni tänkt på, och så kommer ett skämt på det, så tror jag alla kan relatera och uppskatta extremt mycket just därför att fan vad skönt. Så kan man göra.
Och sista frågan,
ja,
lyder: hur var 50-årsdagen?
den var lugn. Alltså, man hade ju målat upp att fasken, det är ju lite av en brytpunkt. Jag vet inte varför vi väljer att göra så i livet. Det är som på nyår, då jävlar ska vi gå igenom. Var är jag? Vart är jag på väg? Hur har året varit? Varför kan vi inte göra det en vanlig onsdag liksom? Nej då. Så 50 kändes också. Men sen är det så lyxigt idag att 50 är ju nada. Eller så är det bara jag som sitter här och övertalar mig själv om att det är så. Men det finns så mycket mer. Ja, det var bara party och kul. Mm. Så att det var jättehärligt.
Du var inte full som ett as?
Nej, faktiskt inte. Det var jag inte. Nej, så bekväm i att fylla 50 var jag inte. Utan man tänkte att jag måste hålla... Det är lite kul. Så bara, jo, men nu är jag ju vuxen. Det är jättekonstigt. Sen kan man festa nu och då är en annan sak. Men då var det så, nej, det är... Nej.
När var du full som ett as sist?
Oj, det var länge sedan. Av den enkla anledningen att det kan man ju inte bli, eller tycker jag i alla fall, hur som helst, för man har ögonen på sig. Utan det är sådana fall i
stängda rum.
Ja, faktiskt. I sällskap där man vet, här kan vi ha kul, men det kommer inte komma ut något.
Jag förstår. Du, ja, vi börjar bli klara.
Vad kul. Jag stakar mig där för... Fan, vilken skön stämning.
Ja, men verkligen.
Vad duktig du är.
Ja, men detsamma.
Får en att öppna upp sig. Ja,
ja, men det hoppas jag. Eller jag blev väldigt glad. Tack, tack. Och du också. Det här var ju supertrevligt. Och vad har du att säga som visa kloka slutord?
Jo, men om vi... shit, ska vi summera den här lilla perioden? Nej, men vi har ju gått igenom olika saker och det visar att livet, det finns så jäkla mycket. Och i mitt fall har det handlat om att jag byter bana. Det kommer nya program och serier. Och någon mejlar in och säger: du verkar så glad. Ja, var det. Det är, för man kan lura sin egen hjärna med att gå runt och le. Vi skickar signaler. Alltså, du kan vara ledsen. Ler du så blir du glad. För att du lurar ditt undermedvetna. Och precis som med dig, som du berättade att podden har gett jättemycket. Gör det du vill. Och go for it. För du är... Du, och med du menar jag alla som lyssnar på det här, är skitduktig i grund och botten. Alla är det. Sen är det bara att man ska våga och orka lyfta fram det.
Fina slutord. Ja. Tack Henrik Hjelt.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej.